Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hej och varmt välkommen till världens enda löparpodd där en av programledarna har varit med i Mästarnas mästare. Malin, hur är läget med dig?
Jo, men det är bra, Petra, tackar. Det lustiga var just idag, jag visste ju inte att du hade skrivit att du skulle presentera mig så idag, men just denna dag råkade jag ta på mig mina Mästarnas mästare tights.
Alltså det är så sjukt, och du brukar aldrig ha dem.
Nej, jag brukar väldigt sällan ha dem, jag tycker det är på gränsen, känner jag, att dra runt i dem på stan, men just idag så var alla andra i tvätten av mina tights som jag brukar ha, så att du blev helt... ställd här när jag kommer då.
Nej, men alltså jag kände bara att det här är ett tecken. Hur ska jag agera på det här? Liksom? Ska jag köpa en trisslott? Ska jag springa ett lopp snart? Ingen aning. Vad tycker du?
Ja, det verkar som det. Nej, men det är härligt. Som sagt, jag känner mig extra stark när jag har de här på mig. Så att det är kanske ett bra tecken.
Härligt. Och som vanligt så har vi en fullmatad timme framför oss. Vi kommer att besvara flera frågor från er som lyssnar. Och jag har sagt det förr, men säger igen. Det är en stor ära att många av er hör av er till oss med löparfrågor, för att det är extremt häftigt att större delen av programmets innehåll faktiskt bestäms av lyssnarna.
Mm, det har blivit så och det är fantastiskt för oss. Det är
väl över Månströms frågelåda.
Får ändra till det.
Eller så kanske vi behåller det namnet som vi hade förut.
Jag tror det. Vi har lite egna saker ibland som vi vill ta upp, men mycket styrs av att vi ser vad ni är intresserade av, ni som lyssnar.
Men innan vi går in på lyssnarfrågorna så tänkte jag att vi skulle djupdyka i det här med kompressionskläder. Löparvärlden drog ju lite efter andan när damvärldsrekordhållaren på maraton, Paula Radcliffe, började springa lopp i knähöga kompressionsstrumpor för ens i sådär 10 år sedan. Och kan världens snabbaste kvinnliga maratonlöpare få ut något av att springa med de där strumporna, så borde det ju även göra gott för vanliga dödliga motionärer, resonerade tillverkarna. Och plötsligt fanns kompressionsstrumporna överallt. Malin, hur har du förhållit dig till den här kompressionstrenden genom åren?
Ja, alltså jag har inte gått riktigt all in i den, ska jag erkänna. Jag tror att det ligger lite i, för det första så har jag tävlat på bana, på banlöpning, och då är det inte riktigt lika vanligt att man springer med sådana, utan det är mer långlopp. Så jag ligger liksom i mitt huvud kvar i att jag är en liksom medeldistansbanlöpare, även när jag är ute och härjar på halmar och annat. Men så jag har ingen egen riktig erfarenhet av dessa.
Men brukar du se kompressionsplagg omkring dig när du till exempel springer Prag halvmaraton där i ditt elitled?
Och tro mig, jag har tänkt tanken att tänk när jag plockar på mig de där, då kanske
ryker
det.
10 minuter.
Ja, precis. Så jag kanske har resonerat rätt, liksom, att när åldern tar ut sin rätt mer och mer här, så måste man börja plocka på sig ännu mer material, upphöjande saker. Så att jag har väntat faktiskt in i det längsta, men nu när vi har fått samarbete här ihop med Revan, så kanske jag måste faktiskt ge dig en god chans här.
Precis, precis. För att vi frågar oss alltså, hur funkar egentligen de här kompressionsplaggen? Alltså att de klämmer åt skönt vet vi ju, men vad händer egentligen i kroppen när man tar på sig en kompressionsstrumpa eller ett par kompressionstights? Och hur hårt ska egentligen plaggen klämma åt för att fungera på bästa sätt? För att reda ut det här, plus en massa andra intressanta frågeställningar på temat, har vi bjudit in in Mattias Götrik, fysioterapeut och product and R&D manager på Reband, som är partner till det här avsnittet. Du har ju medverkat i Maratonpodden tidigare, men nu är du med i våran podd. Varmt välkommen hit.
Tack så mycket Petra och Malin. Jättekul, om man ska säga, vara tillbaka fast ändå inte.
Du är tillbaka i samma studio. Egentligen så sa vi ju att du skulle få presentera dig själv. Nu gjorde jag det ändå, men sa jag rätt?
Ja, superrätt.
Om man översätter det här till liksom svenska, vad gör du på Reband?
Ja, men vi är ju ett globalt företag som har en liksom väldigt stark medicinsk historia. Vi gör ju framförallt olika former av ortoser och skydd och stöd till kroppens leder och muskler. Vi har ju funnits sedan 55, så att vi liksom har befunnits väldigt lång tid i den här marknaden, och den har ju under väldigt lång tid exploderat på massa olika sätt, liksom in i vardagsmotionärerna som börjar bli nästan subelit och så vidare. Och vi finns ju liksom genom alla skikten, från någon som har ont i foten och så går med hunden och är pensionär till högsta nivå där vi liksom måste fundera på hur kan vi ha det här skyddet på den här elitaktiva utan att vi kanske går in på någon regler för tävlingarna med loggor och liknande. Vi sysslar ju med alla typer av frågor. Så vad jag gör på Reband är ju att jag jobbar med att titta på befintliga produkter, utveckla dem, och naturligtvis innovation, utveckla nya produkter. Och då blir det liksom allting från material till vetenskap, till marknadsföring, utbildning. Ut och prata väldigt mycket med aktiva, ut och prata med då kliniker. Oftast så tänker man sig att stöd har man ju för att man har kanske ett problem. Sen kan vi väl tycka att den här prestationssidan är minst lika viktig, där vi tycker att vi hjälper kroppen att antingen göra bättre eller återhämta sig snabbare så att du kan göra ditt pass som kommer efter tidigare.
Mm. Det har hänt en hel del på produktutvecklingen där, märker jag. Jag kommer själv ihåg, jag hade såna där Reband-produkter på 80-talet, där man var ung, 80-90-talet. Och det, då var det ju liksom lite, de var inte så snygga till att börja med, och lite tjock och klumpigare. Då var det ju, hade du vricka foten så hade man en sån där stödgrej som man satte på, och vi hade någon sån där för ryggen också, vet jag. Och de tog man ju verkligen i nödfall när det hade gått illa. Men nu har jag, för ett par år sedan så jobbade jag med Reband privat sett också, och då var det ju helt andra produkter, vet jag, både i smidighet och stöd, och sen utseendemässigt. Det var ju militär färgat och det var allt möjligt.
Ja, men det är precis så. Vi kommer ju från den mer medicinska historien när man hade ett väldigt tydligt besvär, och sen så fick man den här produkten som skulle hjälpa, och då är ju liksom funktionen A och O och inget annat oftast. Liksom. Nu är vi i en annan situation. Under ganska många år så har vi jobbat mycket mer för att liksom också att det ska vara trevligt och häftigt, och vi försöker vara med i mode och liknande. Så att vi försöker liksom att tillgodose alla de här aspekterna. Men någonstans så ligger ju funktionen som grunden i produkten.
Mm. Men jag känner ju då så här, när jag bestämmer mig för vad jag ska ta på mig för kläder när jag ska ut och springa, så blir det oftast att de här kompressionskläderna åker på, speciellt ner till på tights-sidan. För att om jag tar på mig ett par liksom vanliga tights utan kompression så känns det väldigt sladdrigt. Och det känns som att kläderna hjälper inte till. De bara finns där som ett slags sladdrigt skal. Men så får jag på mig de här kompressionerna. Nu låter det som att jag pitchar Reband. Men jag älskar verkligen kompressionskläder. Och när jag får på mig de här kompressionsplaggen så känner jag mig mer liksom, min kropp liksom aktiveras, musklerna aktiveras. Och det känns som att, ja, nu är jag liksom, nu är det tajt här, nu kör vi. Men är det bara en känsla, eller stämmer det också rent fysiologiskt att det händer något när man tar på sig de här?
Ja, men det är precis som du säger, att det är både och faktiskt. Det är ju känslan liksom, som du får. Men den känslan bottnar ju sig i en fysiologisk skillnad. Så när du får kompressionen på så får du en ökad stimulans på kroppen. Och det kallas då fint proprioception. Vi kallar det ibland receptive input för att beskriva det. Det är liksom lite mer tydligt på engelska då vad som händer. Men i princip så ökar det. Man kan tänka sig att om du, nu när vi sitter här, om ni tänker på att vänster knä, hur så mycket känns det? Och så om istället liksom ni tar handen på vänster knä och sen känner, Hur mycket känns det?
Ja, jo, nej,
mer. Liksom man ökar den här liksom inputen, och den är ju fysiologisk. Så att när du får en ökad stimuli uppåt mot hjärnan, så får du ett ökat stimuli från muskelkontroll neråt. Och muskelkontrollen ger ju då en ökad liksom möjlighet till att använda musklerna, och i sin tur så ger det en ökad ledstabilitet. Så där blir liksom den fysiologiska skillnaden. Sen är det en ganska häftig grej som nästan ingen tänker på, tror jag. Om man inte riktigt har läst in sig i ämnet, som kan vara sån här lite häftig grej för de som lyssnar kanske, att faktum är att kompressionen håller liksom musklerna på plats också. Och liksom den här vibrationen, oscillationen som det kallas, att musklerna fladdrar, kan man väl säga på folkspråk. De fladdrar ju mindre, de hålls på plats på ett annat sätt.
Känns ganska logiskt i och för sig.
Ja, men precis. Mm. Men den är den känslan, tror jag, som blir rätt fin när man håller på sig och springer. Att liksom man känner att man har en annan kompakt känsla. Och det gör ju produkterna då.
Och sen, så någonting som jag ständigt får frågor om, det är ju det här, alltså finns det forskning på att det fungerar dels under pågående träning, men också efteråt? Så här, vad vet vi idag?
Ja, men vi vet ganska mycket faktiskt. Sen är det ju som en forskning, alltså det där är ju liksom en värld för sig själv. Eftersom jag är då legitimerad sjukgymnast, fysioterapeut, och verkligen gillar den här liksom beviset för det vi gör. Och nu på Reban så är ju jag den som är ansvarig för att våra produkter faktiskt har vetenskapliga bevis. Jag läser väl minst en artikel om dagen ungefär. Så att då hamnar man ju alltid i det här med att man nagelfar varenda liten mening och så vidare. Men i praktiken så kan man väl säga att vi vet faktiskt ganska mycket. Sen vill en forskare alltid veta mer. Och det är ju häftigt när det kommer mer och mer studier. Men man kan väl säga att det finns före träning och under träning och efter träning. Och före träning, då skulle det vara så att plaggen går in och hjälper uppvärmningen snabbare. Så att vi får en bättre uppvärmning snabbare, en högre cirkulation i kroppen på ett tidigare plan. Tar vi sen under träningen, så blir det just att kompressionsplaggen hjälper cirkulationen, vilket ju en idrottare vill. Man får en högre cirkulation. Det i sin tur skulle ge att en mindre mjölksyra produktion eller då en uppbyggnad av mjölksyra. Vi får mindre oscillation, de här vibrationerna, vilket gör att när du oscillerar så får du ju sidokrafter. Och om du springer rakt fram så vill du inte ha sidokrafter. Så om vi får mindre sidokrafter så får vi mindre energi åtgång. Så vi får alltså en mer ekonomisk löpning. Om vi får den här ökade inputen på muskler och leder, det här som gör att man kontrollerar muskel och led bättre, då får vi ju ett träffsäkrare löpsteg. Så det tänker jag att Malin gärna vill ha. Mm. Att man har lättare att göra det här löpstegstekniken som du vill att den aktive ska göra. Och efteråt så skulle vi ha det här då, just att vi får en snabbare återhämtning. Minskad svullnad, som är det som egentligen ställer till det. Det är mjölksyra och svullnad som ställer till det i vår återhämtning. Och bevisen för detta, förr så sa man ju då när produkterna kom att men de hjälper mot allt. Sen började bevisen trilla in på, man kan väl säga så, tidigt 2000-tal, mitten. Och då började det bli så där att man tyckte att man såg inte att det blev färre skador. Och att man liksom sa att prestationsförbättringen, det var inte så stor, men där fanns en klar effekt av återhämtning.
Vad mätte man på, motionärer eller elit nu?
Man mätte egentligen på alla möjliga olika sorter. Men det är alltid mer attraktivt som forskare att mäta på elit, såklart. Ja. För då får man åka på fina tävlingar och man omges med de statusen. Så att, det är alltid så att först kommer elitforskningen oftast och sen kommer resten. Men vad som finns idag faktiskt, säg tidigt 2000 och mitten av då 2015-16, så har det faktiskt kommit ganska mycket publicerat material som är i väldigt hög kvalitet. Så de är i bra tidskrifter och i även såna här meta-analysstudier som då jämför många olika kompressionsstudier och liksom försöker få någon slags sammanfattning. Och då ser man faktiskt ganska tydliga effekter på även prestation. Så okay. Idag så kan vi faktiskt säga det.
Jag tänker också, alla kanske inte är insatta i vad det är för typ av kläder. Vad finns det liksom att tillgå i kläder? Och när använder man dem? Om det är liksom i syfte under träning, är det olika innan, efter, under? Så att, så att vi liksom, som sagt, alla är nog inte inne i exakt vad det är för någonting.
Jag tycker det är en underbar fråga. Alltså fantastiskt. För nu pratar vi om detaljer och sen så vill man zooma ut liksom och så, vad är det vi pratar om?
Ja.
Och då kan man väl säga så att de absolut vanligaste är ju kompressionsstrumporna. De är liksom lättast att ta på. De hade Paula Radcliffe som liksom dragplåster. Man säger ganska billiga. Så lätt att fixa balla färger och sådär. Sen är det ju tightsen som är på andra plats i vanligaste. Och det är just för kompression handlar ju som du sa innan historiskt sett mest om mera långdistans eller uthållighetsidrott. Och då blir man ju gärna i cykling, skidåkning, löpning och så vidare. Och då handlar det ju om nedre delen av kroppen och då hamnar man i tightsen.
Det är långa och korta tights.
Ja, men precis. Ja, precis ja. Och sen har vi ju även både toppar då och tröjor med kort arm och lång arm. Och idag kan man ju även köpa bara en arm, så att säga. Inte själva tröjan, utan bara armen. Eller...
Det ser man ju ibland på även på arena, folk som springer i
armar. Bara en sleeve.
Ja, liksom. Och det är lätt att tänka kanske att det bara är mode, men det är väl en dubbel effekt där.
Ja, men så att egentligen kan man säga så här, om någon slags bekvämlighetsperspektiv också, att jag tror de flesta tycker det är lättare att ta på ett par strumpor. Kanske okej att ta på ett par tights, byxor, korta eller långa. Men ibland när man tar den här tröjan, och ni har ju testat riktig kompression, det är ju rätt tajt. Och det sitter ju åt.
Ganska oförlåtande liksom, på ett sätt.
Ja, det kan kännas lite
utlämnad.
Instängt också.
Ja, men instängt också. Ja. Alltså, både utlämnande kanske kroppsligt, men sen även om man inte är van vid det och kanske har sprungit i en t-shirt eller lite större
fladdrigt
linne, så känns det, och just det här med andning och att det kan kännas liksom som att ska det sitta så här tajt? Att man nästan känner att det...
Men det ska väl inte sitta som en våtdräkt liksom, eller ska det?
Nej, men alltså, rent siffermässigt så mäter man ju tryck i millimeter kvicksilver. Och 18 millimeter kvicksilver är där gränsen går för liksom en riktig idrottskompression. Kommer man upp högre upp till kanske 30 och över det, så blir det mer att man har en viss liksom, medicinsk situation där kroppen inte klarar av någonting. Så det är ju helt för mycket då för idrott, men det är ganska tajt.
Jag tror man ska att inte ha för liten storlek, men det får gärna vara lite...
Ja, det ska ju sitta åt.
Det ska nästan kännas lite obehagligt om man är ovan.
Men jag får ofta väldigt många frågor från folk som undrar om tajtsen bara går ner till knäna. Eller liksom blir det hälften så bra då? Eller?
Ja, men det är en jättebra fråga och det är väldigt enkelt. Då kan man ju tänka sig att... Om du inte har då på underbenen så får du ingen hjälp där, så att säga, om du inte har kompressionsstrumpor då eller så. Men om vi då tänker löpning då som ett exempel, och då tänker vi ju höft va? Och lårmuskler, och vi tänker bäcken och stabilitet, och vi vill inte ha liksom de här sidokrafterna, vi vill jobba liksom rakt fram. Och då går ju kompressionen in över höft och bäcken och stabiliserar, så det är ju fantastiskt. Så det är egentligen bara att du inte får kompressionen på den nedre delen, men du får den ju på ett viktigt ställe för löpning.
Men om man har strumpor då och kortare tights, då blir det samma funktion som ett par lång tights?
Ja, det enda som är fritt då är ju knäna.
Mm. Och kompression på överkroppen, vad ger det för någonting? Ger det någonting rent fysiologiskt eller är det bara en känsla?
Ja, man kan väl egentligen tänka rätt så logiskt. Om vi springer så är det dominerande nedre delen av kroppens muskler som får jobba, och det är ju de som blir slitna, bygger på med svullnad och mjölksyra, då är det ju där du vill ha hjälp. Mm. Om man då tänker så att vi springer och så sätter vi på en kompressionströja, så kanske vi säger att vi har inte riktigt den utmattningen i musklerna på det sättet, så att det är inte så mycket att hjälpa på samma sätt. Men du får ju ändå den här känslan och den fysiologiska situationen av mindre oscillation, vibration, fladder. Du får en kompaktare känsla. Sen om man skulle ta det in till det som segmentet som kallas OCR, Obstacle Course Racing, som är de här
hinderbanorna
utan att nämna några företagsnamn som ordnar dem, som är ju väldigt populärt idag. Då jobbar man en hel del med överkroppen.
Ja, just det. Så kanske man har mer nytta.
Men det är samma som om du kör lite tuffare intervaller, mjölksyraintervaller. Då blir man ju totalt mjölksyrastinn i överkroppen också. Ja, men, och det är ju många motionärer som jag tränar också som säger mjölksyra, armar, mage, rygg. Mm. Så jag kan tänka mig att det beror lite på vad man springer då. Det är klart om du går ut och joggar en runda eller lite lättare löpning, då tar du inte lika hårt på överkroppen. Men ett hårt intervallpass är ju väldigt tufft även för överkroppen.
Ja, men precis, och det är ju det egentligen det du vill ju. Jag förmodar att du hittar ganska ofta att man liksom jobbar kanske lite för tufft när man tror att man jobbar lugnt. Och sen när man tror man jobbar lite tufft så säger du, det räcker inte, du vill ha lite till. Och du vill bryta upp de här tre normalpassen till att ha lite mer kvalitet och intervall och så. Och då ska du jobba med överkroppen. Mm. Perfekt. Då får vi lite hjälp där. Mm.
Men alltså, varför är det inte fler elitlöpare som kör med kompressionskläder om det nu faktiskt finns bevisat att det är att det liksom underlättar prestationen?
Ja, men det är en bra fråga. Lite svårt att svara på. Jag tror nog att den här överkroppsdelen, om man säger de plaggen, kan vara den här lite bekvämligheten. Och det har inte riktigt satt sig. Det sitter inte i kulturen. Men som strumporna har ju, tycker jag i alla fall, det har ju verkligen etablerat sig. Jag vet inte hur länge vi ska gå tillbaka, men det blev väl innan Pala då, va? Så såg man ju aldrig det. Och idag ser man det överallt ju. Tightsen ganska vanligt.
Framförallt bland motionärer. Men är löpare lite så här, vad ska man säga, konservativa på elitsidan?
Ja, det tror jag absolut. Jag tror att det ligger en del i kulturen liksom att det är mer än som det alltid har varit på ett sätt. Att sen är det ju många som vill ha produktutveckling. Det händer ju saker på skosidan hela tiden och det blir lättare och de liksom har nästan hål i spikskorna för att det liksom ska vara så lätt som möjligt och så. Men, och lättare material. Men det är en bra fråga varför inte man ser det lite mer på faktiskt elitsidan. Det är ju ännu mycket mer dominerande på motionssidan. Men jag tror att det kan ligga lite i just konservativ gammaldags att de är så jäkla bra ändå. Så att de
som Kjell-Erik Ståhl brukar säga att splitshorten ska stanna i luften när man kastar upp dem.
Ja, just det. Jag älskar ju honom. Det är så härligt att höra. Det är ju fantastiskt. Det är nästan som man börjar titta det online någonstans om man kunde hitta någon sån här short faktiskt. Ja. Men om man säger om man lämnar löpning lite och så kanske vi väljer någon annan idrott för bara som att jämföra lite grann. Då finns det rätt många olika lagidrotter som ju har applicerat det. Där ju kanske mer har ett kollektiv där tränaren kan bestämma på ett annat sätt och är påläst och kan det här och testat det. Fystränare och liknande. Och bestämmer åt laget att nu har vi kompression och då har vi tröjorna och shortsen eller de långa. Så vi har ju ett sånt pass stort tryck att vi har fått tillverka alltså de kompressionskläderna i olika färger. Så att man kan ha dem under sina matchställ. Där du har de reglerna att du måste ha vissa olika färger som är godkända inom de idrotterna. Så idag har vi kompressionsfärger just för att kunna matcha det behovet. Så där är det ganska vanligt.
Och färg är ju trevligt tycker jag. Alltså, jag hade ju då era kompressionstrumpor på det här fjällloppet som jag sprang i augusti. Och de var ju knallorange och det är bra för då syns man ju också. Eftersom jag kände att jag skulle bli ganska långt efter alla andra på fjället så skulle de skicka en helikopter så skulle de få sy på mig.
Exakt.
Du har ramlat ner i en buske där, sticker upp en kompressionstrumpa.
Skickar upp röksignaler med strumpor på.
Ja, det är trygghet.
Vad är det som säljer bäst i ert kompressionssortiment?
Men ni vet ju det, människor är ju konservativa någonstans. Så vit och svart är ju de som säljer bäst. Men sen så vill vi ju alltid tillgodose de här. Man vill ha någonting roligt också.
Men jag tänkte, vilket plagg säljer mest? Är det strumpor eller tights eller något annat?
Inom kompressionen, då är det ju tightsen och strumporna får jag väl nog säga.
Jag måste bara säga till er som lyssnar att vi närmar oss ju lite kallare årstider och jag måste då bara pusha för de här runner's knee tights tror de heter. Långa tights med kompression och alltså helt magiska tights. De enda jag använde under hela vintern, nu känns det som en enda lång reklam slogan, men de var verkligen, de är suveräna. Så det rekommenderas verkligen. För då känner man att det de jobbar med benen.
Sådana har jag aldrig sprungit.
Du måste
jag
testa,
måste
Malin.
Få sådana till vintern.
Kan du lösa ett par tajs till Malin?
Så slipper jag de här mästarnas mästare.
Ja, det kan bli jobbigt för dina klienter, säger jag, kunder.
Nej, men, det ska vi lösa såklart. Nej, men de är ju fantastiska faktiskt. Mm. Och vi är ju inne idag och jobbar lite mer mot löpsegmentet idag. Vi har ju väldigt många produkter som löpare använder. Och vi har en hel del produkter som är specifika för löpning. Men vi tittar väldigt mycket på det idag. Och då tittar vi liksom på allting med vad är det för material? Vad kan vi göra som hjälper löparen? Inte bara de redan kända sakerna, utan vad är det för någonting nytt? Och vi tänker på säkerhet och så där, man tänker man vill ha lite reflex på kanske. Och så, så vi gör ganska mycket faktiskt. Så, det är nästan som man vill känna sån här sneak peek, men vi får göra det sen kanske till våren om någonting.
Du får komma tillbaka helt enkelt och berätta vad som har hänt här i eran verkstad.
Vårkollektionen.
Men vi ska runda av och gå vidare i programmet och vi tackar dig Mattias för att du kom hit och snackade kompressionsplagg.
Jättekul, tack så mycket Malin och tack Petra.
Det har blivit dags att hugga tag i en av alla frågor från våra härliga lyssnare och den här kommer från Sofie Villén. Och hon skriver så här: hej, som nyfrälst löpare försöker jag hela tiden hitta råd och tips på hur jag ska lägga upp min träning. Det går hyfsat bra, jag har nått mitt mål att komma under timmen på milen och på träning är jag nu under 2 timmar på halvmaran. Men så hände nyligen det som inte får hända, något gick sönder i foten. Efter några dagar av tilltagande smärta vände jag mig till vårdcentralen och fick träffa en fantastisk sjukgymnast. Det tog henne bara några minuter att konstatera att jag har fått en stressfraktur i foten. Så där försvann mitt mål att springa halvmaran i Köpenhamn den 15 september. Efter några dagars självömkande så tog den där känslan av jäklar anamma tag i mig och nu får nästa mål bli Göteborgsvarvet 2020. Men frågan är, hur håller jag igång konditionen nu när jag inte får springa på 8 veckor? Jag vill ju inte behöva börja om för en liten skada. Vad har ni för erfarenheter av stressfrakturer? Kommer de lätt tillbaka? Bör jag byta skor? Många frågor här.
Oj.
Jag kör med Asics Nimbus, skriver hon också. Jag funderar över skorna. Jag har provat på att gå lite raskare några gånger mina löparskor men känner av stressfrakturen efter bara några kilometer. Mitt löpsteg är ganska neutralt enligt säljaren på Löplabbet som också rekommenderar ett inlägg för att stabilisera skon ytterligare. Kanske ska jag ta bort det och ha kvar enbart originalsulan. Ja, det är många tankar där.
Ja, absolut. Och vi ska absolut försöka svara på så många av dem som möjligt här. Stressfraktur, till att börja med vad det är för alla som inte är insatta i det, det är ju en mikrospricka i skelettet, oftast i underbenet. Det kan komma i foten eller i skenbenet. Oftast.
Har du haft det någon gång?
Jag har aldrig haft det, men det är många löpare på både elitnivå och även motionsnivå som kan drabbas av detta. Och det är ju, det klassas ju lite utan att jag är, nu ska inte jag liksom sitta och vara någon sån läkarexpert här, men av erfarenhet av mitt löparliv så har jag ju stött på mycket, både från egna erfarenheter men även runt omkring mig då. Men att det är ju en utmattningsskada av skelettet, får man säga. Och det kommer ju av en överbelastning och obalans på något sätt. Och det är ju så med allting, att vissa är ju, har ju lättare att dra på sig någon typ av skada och andra någon annan. Så att varför vissa drabbas av det ena och andra, det är nog många omständigheter som vi inte hinner grotta in oss i. Men det som är risken då, om man ser, elitidrott har ju sina problem. Där är det ju liksom för mycket träning egentligen mot vad som är hälsa.
Och det är ju så inte hälsa.
Nej. Ligger du ju ständigt på gränsen till att gå sönder, rent ut sagt. Men för att liksom ta ner det på motionsnivå som vi pratar om, så är ju det är ju samma förhållande där, att det kan bli så att man kanske ökar sin träning lite. Nu vet inte jag exakt hur Sofies bakgrund här, hur hon liksom har gått från att nå sina mål här, hur mycket hon tränade innan och så. Men ofta så är det ju liksom ökningen av träning som kan vara en orsak, att man liksom går lite för snabbt i att öka upp sina, ja, både mängd och kvalitet, som kan orsaka detta. Självklart så kan det finnas andra orsaker, med skor och underlag, vilket underlag man springer på. Så hårt underlag är ju tuffare generellt sett, för stötarna och sån här typ av skador också, att springa för mycket på hårt underlag. Men den största orsaken är ju oftast att det har blivit för mycket. Mm. Helt enkelt, mot vad kroppen är rustad för.
Jag ska också tillägga, det behöver inte vara fallet för Sofie, men för många som jag har träffat så... Maratonpodden har den här veckan ett betalt samarbete med Craft, som precis har lanserat en löparsko med namnet Explore. Och upptäcka, det är precis vad man kan göra med den här skon på fötterna. För tack vare samarbetet med den världsledande cykeldäckstillverkaren Vittoria har man lyckats skapa en yttersula som bjuder på lika skön löpning oavsett om du springer på asfalt, i skogen eller på grusväg. Varför har man då teamat upp med en cykeldäckstillverkare, undrar du kanske? Jo, man har inspirerats av mångsidigheten hos så kallade gravelcyklar. Alltså cyklar med bredare däck än vanliga landsvägscyklar och som fungerar bra i varierande terräng. Och nu ville Craft skapa en sko med samma hybridegenskaper. Eftersom jag inte får springa riktigt än på grund av min ryggbehandling, så har jag testat Explore under snabbare promenader på både asfalt och stig. Och jag måste säga att greppet är verkligen något utöver det vanliga. En skön och ombonad känsla får man tack vare mellansulan som är gjord i en mjukare version av Crafts PX Foam, som är ett miljövänligt material som är 20% lättare än traditionella material och som ger en härligt energisk känsla som håller dig igång under både korta och långa rundor. Jag längtar verkligen till om någon månad då jag kommer att få ta mina första löpsteg på över 8 månader. Då ska jag springinviga mina Craft Explore, som dessutom är grymt snygga i korallrött med turkosa skosnören. De finns även i svart, men jag älskar färg som ni vet och blir glad av färgglada löparskor. Och självklart har jag en rabattkod som du kan använda om du vill uppdatera din skogarderob inför löpasäsongen. Med koden Petra25 får du just nu 25% på hela sortimentet hos Craft. Och shoppar gör du på www.craftsportswear.com. Alltså www.craftsportswear.com, och koden är Petra25. Stort tack till Craft för att ni möjliggör Maratonpodden. Som har drabbats av stressfaktorer, så finns det hormonella orsaker, alltså att man kanske tränar så mycket så att till exempel då, för en kvinna då, att mensen försvinner, oftast kvinnor som drabbas av stressfaktorer också ska vi säga, och att man liksom, mensen försvinner, att hormonbalansen rubbas, och att det kan också påverka negativt, så att den här hormonerna som skyddar inte finns i tillräcklig mängd, och då om jag nu, ja, jag är ju inte någon medicinskt utbildad, men rätta mig om jag har fel, men att det kan också vara en orsak.
Ja, absolut.
Man ligger för lågt med
energi. Ja, och det är ju, om man ser på elitidrottare som drabbas av stressfrakturer, så är det väldigt överrepresenterat bland tjejer som springer långdistans. Mm. Det är väldigt sällan en sprinter eller någon som är lite mer muskulärt kraftigare byggd. Ja,
traillöpare drabbas väldigt sällan.
Nej, precis. Ja. Utan det är ofta tyvärr långlöpare, och det är kanske just hårt underlag. Man springer maror, halvmaror, asfalt, och som jag sa, balansen i kroppen. Och det kan ha att göra med vad man äter och hur mycket man tränar. I alla fall på elitidrott är det ofta det som är lite för lite energiintag mot vad man gör av med. Men det kan ju vara liksom på en lägre nivå också, att man inte tränar så hårt, men att obalansen ändå blir med sin ökning i träning och kanske hormonella saker. Men i alla fall, det som är viktigt med en stressfraktur är att veta att den tar tid. Nu har hon fått order om att inte springa på 8 veckor, och det är precis det man säger, att det tar liksom 8 veckor oavsett vad du gör. Det är ju som en, om du har brutit benet så tar det en viss tid att läka ihop. Och då ska du ha gips under den tiden. Så att det är inte en sån mjukdelsskada som man liksom kan vila och känna på att det gick lite fortare än vad jag trodde. Utan den har en viss läkningstid, vad jag förstår. Och då är det bara att ställa in sig för det, vilket på att det får vara de här veckorna. Men det som är det absolut bästa för kroppen nu de här första veckorna för att liksom bibehålla kondition, styrka, träning är ju att inte ha så mycket impacts, alltså stötar. För att hon känner ju av den här stressfrakturen även om hon går. Det är klart att hon ska kunna gå ut och gå. Det tror inte jag är någon fara, eller jag har i alla fall inte hört att det ska vara någon fara. Men köra liksom även hård konditionsträning på annat sätt där det inte finns några stötar. Det vill säga vattenträning.
Mm. Cykling.
Cykling. Finns roddmaskin, startmaskin, cross-trainer. Det finns massa bra alternativ där du kan få jättebra flås och allmän styrka och konditionsträning under den här tiden. Mm. Jag förstår, det är inte lika kul. Jag har stått på såna där maskiner själv och så. Men det är otroligt bra för kroppen att få vila just det som är orsaken till skadan, det vill säga stötarna.
Men alltså det här med, jag är ju lite skeptisk till det här med inlägg. Alltså jag kan förstå att man kan ha nytta av inlägg i skor i en akut fas av någonting, eller som att man kan behöva det. Men min erfarenhet i alla fall av inlägg, det är att oftast, alltså det är inte där problemet sitter. Då måste man börja liksom jobba med andra delar, för att som vi har återkommit till flera gånger i den här podden, så är det ju sällan där det gör ont som är anledningen. Så man behöver liksom se över alltihopa. Men är det så att man kanske behöver träna mer fotstyrka, mer styrketräning allmänt, liksom se över sin kosthållning, alltså det är många bitar, att man inte bara ska stirra sig blind på foten liksom hela
tiden.
Nej,
och att ett inlägg ska lösa, jag tror utan att liksom ha träffat Sofie eller vetare så är det sällan så enkelt att du ska stoppa in eller byta sko eller stoppa in ett inlägg, utan jag tror om man har en ordentlig sko, vilket hon har, och har dessutom ett neutralt löpsteg som hon har testat på löplabbet, så är det nog, skulle jag säga, att det är bättre att bara fortsätta med en sko som känns bra, men att, som du säger Petra, jobba med helheten och bygga upp, passa på istället. Jag tänker, de gånger jag har varit skadad så tänker jag att okej, då har jag för en gångs skull ännu mer tid att göra saker som jag minskar när jag springer mycket. Mm. Det vill säga jobba mycket på de här små muskulaturen, jobba på helhets kroppsliga styrkan. Och ofta så är det, om du upprätthåller konditionen där hjärta och lungor jobbar på något sätt. Den hjärta och lungor vet inte om du sitter på cykeln eller om du är ute och springer egentligen. Däremot muskulärt så kan man ju känna sig lite ringrostig om du inte har sprungit
så
på
ett
tag. Men det kommer snabbt tillbaka om du har konditionen och om du har dessutom jobbat upp en helhetsstyrka som du kanske inte hade riktigt på samma sätt. Jag har ibland varit bättre efter en långtidsskada.
Men det vet du du brukar säga. Men, och sen det här också, hon undrar ju om stressfaktorer lätt kommer tillbaka, och det gör de väl om man inte låter dem vila ordentligt.
Absolut. Jag har i alla fall hört, i och med att jag inte har erfarenhet själv, men det kan också vara så att även efter de här 8 veckorna, att när man börjar, att du måste ju börja väldigt försiktigt, och det kan till och med kännas lite där du har haft stressfrakturen fast den är läkt, och att du måste vara väldigt, väldigt lyhörd till att trappa upp extremt försiktigt och fortsätta med annan träning och bara se löpningen i början som en pytteliten extra del, inte ens som träning. Ja, inte ens som träning, utan man, för då blir det ofta för mycket, utan träningen ligger fortsatt kvar på alternativa pass, och löpningen är bara en liten må bra grej i början som bara är för psyket men ingenting för träning. Då är det mycket lättare att göra rätt där.
Och sen vet jag att det är ju trist att säga det här, vet jag, för många, men alltså, tidsmål, de gångerna jag har haft tidsmål i mitt liv, då har jag nästan alltid råkat ut för en skada. Alltså så här hälsborre eller någon känning här och där. Alltså det är så lätt när man har den där liksom, tidsjägaren i sig att man tar i lite för mycket. Så att man kanske ska försöka se sin träning som i ett livsloppsperspektiv istället, och att säga okej, men nu så vill inte kroppen att jag har ett tidsmål, utan man kanske mer ska ha som mål att kunna springa en viss tid, alltså hålla på i en viss tid istället för att liksom, på en viss tid så, här, så att säga.
Ja, och det här med, jag förstår att hon gärna vill liksom redan sätta upp nästa mål och så, men till Göteborgsvarvet där i vår, men det viktiga är att bara egentligen nu backa bandet, gå in, vad kan hon göra under de här 8 veckorna till att börja med, och få liksom lust till att testa och bygga upp kroppen rejält, så att man också känner att jag ska banne mig när jag kommer ut där efter den här rehabperioden vara stabilare, starkare än någonsin i kroppen. Jag ska upprätthålla konditionen med kanske inte lika kul träning som man älskar, det vill säga springa, men nu kommer man otrolig löpaglädje när du väl kommer tillbaka. Men det handlar om klokskap här. Mm. Och en stressfraktur det är inte en liten skada, det är en ordentlig skada på så sätt att det visar att det har funnits en obalans i kroppen. Mm. Andra skador kan ibland orsakas av obalanser också, men också kanske mer akuta dumma saker som man gör. Mm. Men det här, en stressfraktur kommer inte över en natt. Nej. Utan det är en obalans som har legat en tid och är lite på djupare nivå. Så man ska gå till botten med, som du säger Petra, tänka igenom vad kommer den av? Mm. Finns det något som jag faktiskt kan tänka vad den kan ha orsakats av.
Och sen när man då faktiskt kan springa igen, att inte bara fortsätta som tidigare, utan det krävs att man ändrar någonting, för annars kommer den att komma tillbaka. Mm. Det kan man med säkerhet säga i alla fall.
Eller så kommer den på något annat ställe. Alltså, det är inte säkert att den kommer på samma ställe. Nej. Men om obalansen fortsätter så har du en benägenhet till att du är försvagad där i strukturerna. Så att gör någonting nytt av det, nytänk. Mm. Och det behöver inte betyda att du blir sämre. Nej. Tvärtom.
Sofie, jag hoppas att du har fått lite ord med dig på vägen och vi önskar dig all lycka till på väg tillbaka till löpningen. Vi går raskt på nästa fråga som kommer från Christian och den lyder så här. Hej, tack för en väldigt intressant podd som belyser mycket från olika vinklar. Jag skulle vilja rådfråga er om en sak. Jag är en överviktig 40-åring som tränar dels för att hitta den bättre formen och bli uthålligare som gruppchef i hemvärnet, men även som aktiv stresshantering i mitt jobb. Jag står och väger lite vilken träningsfilosofi jag ska ansluta mig till. Fundera på first-metoden med 3 löppass i veckan. 1 intervallpass, 1 tempopass och 1 långdistanspass med tabeller för vilket tempo man ska hålla beroende på vilken sorts pass man springer på baserat på din 5 kilometers tid. Alternativt 80-20-modellen som Matt Fitzgerald har skrivit om, att cirka 80% ska vara lågintensivt och att 20% är mellan till högintensivt och att du då pressar dig till det yttersta enligt passbeskrivningen för att få ut full träningseffekt. Ja, det här funderar han över och han skriver också då att han vill avancera från 5 kilometer till halvmara på 1 år och till fullmara om 2 år om allt går som tänkt. Han vill alltså veta hur han blir snabbare. Nu har han då tränat 1/2 år enligt 80-20-modellen. Han upplever att han blir uthålligare men har svårt att få upp farten när han ska gasa på. Hur hittar jag de högre växlarna?
Ja, alltså för första så ska jag säga så här att det låter ju som att han vill gå från kortare till längre. Och då är det ju egentligen väldigt positivt att han har jobbat mycket på uthålligheten. Det ska ju säga, det är ju, ska man gå från 5 kilometer till en halvmara och sen från en halvmara upp på en mara, då är ju det grundläggande egentligen att träna upp sig successivt så att du får en tålighet mot längden. För det är ju på ett sätt... grunden till allt. Det är ingen idé att speeda upp bara farten, för det kan man göra inte enklare, men på ett sätt, det finns ju enkla sätt till det vill säga springa, som jag alltid förordar, lite snabbare och mera intervaller. Ja. Men i Christians fall så har han ju flera mål i detta. Både bli snabbare och gå upp på mycket extremare långlopp.
Just det.
Så jag tänker,
och hålla form, men gå ner i vikt lite också.
Och då tänker jag egentligen att det låter som han, i och med att det här är ett väldigt långsiktiga plan, en långsiktig målsättning, vilket är jättebra också, så känns det ju som att han har börjat på rätt ställe. Det vill säga att jobba mycket med uthålligheten, komma upp i längder i sin löpning, gå ner lite i vikt om det var det som behövs. Vilket gör ju självklart att han blir snabbare också. Och så att lite i det här är ju att om man har några kilo extra på sig när man springer, så är det självklart både tyngre att springa långt, men det är också hämmande självklart i farten. Mm. Så att där kommer han, om han liksom lägger lite fortsatt fokus skulle jag säga på det, att främst jobba med uthållighet och nedgång i vikt till han känner att han har kanske hittat den kroppsformen eller kroppsvikten som är ideal för honom i det här, så skulle jag säga att då är det mycket lättare att börja skruva på farterna lite grann. Mm. Men det är svårt att liksom jacka upp allting samtidigt. Det vill säga både bli tåla uthålligheten mer och mer och mer, gå ner i vikt och bli snabbare. Så att det är därför vi behöver en långsiktighet i det här.
Men man vet inte heller riktigt så här, first-metoden, då var det ju 3 pass i veckan. Men Matt Fitzgerald-metoden vet ju inte hur många pass i veckan han kör. Alltså jag tänker utifrån mig själv, om jag kör ganska många så här distanspass i veckan, då orkar ju inte jag ta ut mig på intervallerna. För då känner jag mig seg och trött i benen.
Nej, men det är därför jag tänker liksom att om han har nu kört 80-20-metoden ett tag, så skulle han ju kunna så småningom smyga över lite till då, vad heter den?
First-metoden.
Ja. Det vill säga absolut behålla långpass och distanspass i sin träning, för det är liksom det här som fortsätter att lägga en grund i att han tål längre löpningar och tål mer och mer träning. Men absolut stoppa in intervallträning också. Mm. För då får han ju, han får en dubbel effekt.
Han kör nog intervaller, men 20% gör han ju då.
Och ger hjärnet då.
Ja.
Allt är jättesvårt att ge
jag har inte träffat honom.
Perfekta tips här. Utan att se honom eller göra en sån lite närmare analys. Jag tycker inte det låter helt tokigt det han håller på med. Det låter ändå som han har en bra långsiktig plan. Uthålligheten och kropps... viktnedgången då, om han känner att han behöver det, är inte så tokigt att starta med. Men sen är det klart att hålla, för att bli snabbare så behöver du springa snabbt också, förstås.
Men alltså, jag tänker också så här, att jag vet att det finns människor olika. Vissa går igång på att ha ett mer teoretiskt förhållningssätt till sin träning, och det är absolut okej. Men jag tänker lite grann på det här som han skriver här, att det finns tabeller i den här first-metoden, så finns det tabeller för vilket tempo man ska hålla utifrån sin 5 kilometers tid. Och då tänker jag så, där är det viktigt att man ändå är lite flexibel i förhållande till liksom dagsformen och vädret och underlaget. Att man inte då till varje pris ska hålla ett visst tempo, för då kanske det går ut över din övriga träning. Att hans fartpass då kanske inte blir som han har tänkt sig, för att han har hållit ett för högt tempo. Där han pratar ju själv om mellanmjölkseffekten som han vill undvika. Alltså,
och då... Ja, och det är där vi är, Petra. Att jag förordar ju väldigt sällan såna där för mycket strikta tabeller, utan att lära sig att gå också på en känsla. Man ska ha en planering, träningsplanering, om man liksom har mål och kanske också har lätt lättare att hålla sig till en plan i sin träning. Men mycket av träning går ju också ut på att det spelar ingen roll vad det står på det programmet om kroppen inte är där. Den träning, inte ens på elitnivå. Det kan ha stått att man ska köra något typ av pass och så funkar inte kroppen för det, den hårdheten den dagen. Och då måste man våga vara flexibel i det utan att bli lat då. Och alltid känna efter för mycket. Men just det här att...
det är en balansgång.
Det är en balansgång. Men just det där med att ha inte vara nitisk i att hålla sig till vissa tider på ett mellanmjölkspass då. Eller skulle man ha en dålig dag så får man tillåta sig att ta det lite lugnare på
det
passet.
Kan ju diffa ganska mycket tycker jag.
Kan diffa flera minuter.
Ja. Gud ja. Alltså, beroende på hur man mår och sådär och hur jobbet har gått och vad är det för underlag, som sagt, om det är is eller snö eller jag vet inte vad liksom. Så att det får man ju tänka på också.
Men jag tror, om man ska sammanfatta lite utan att svårt att som sagt ge helt perfekt tips utan att ha träffat honom, men just det här med att ska han springa de här längre distanserna, det vill säga halvmara och mara, så måste han ju fortsätta uppåt i längder så småningom i träningen för att få tåligheten till det. Men samtidigt så tror jag att det kommer lösa sig lite med om han fortsätter att köra intervaller och så. I och med att han blir uthålligare och kanske går ner i vikt så kommer han också bli lite snabbare bara av den träningen om han självklart kör lite intervaller också. Sen kan man så småningom då spetsa på kanske om han känner att nu har jag en grund att stå på. Jag har den vikten jag vill ha. Jag tål det här, men nu är det fokus på att bli snabbare. För nu är det det som saknas lite här. Då kan man ju liksom jacka upp den lite mera och dra ner lite på några distanspass kanske.
Jag vet min löparguru Ingmar i Uppsala, vet att han ändå en gång fick frågan från en person som var överviktig, inte jätte överviktig, men liksom överviktig så att vikten var ett problem för att han inte fick upp farten. Och han hade ett mål med maran då nästa år var det till och med. Och då vet jag Ingmar sa till honom att man kan inte ha två mål samtidigt. Alltså du får börja med ett mål och det är din vikt. Då får du träna med målet. För det är svårt att prestera i fart när du håller på att gå ner vikt samtidigt. För kroppen måste ju ligga på energiminus för att du ska kunna tappa vikt. Så att först vikten, bocka av den. Sen kan du börja satsa på maran. Och det tycker jag var ett klokt råd. Kanske inte det här roligaste rådet om man har lite bråttom. Men det verkar ju inte Christian ha å andra sidan.
Nej.
Så det är ju positivt.
Och sen så får man faktiskt tänka så här att om du har det fokuset så kommer han både bli snabbare och uthålligare bara av att han går ner i vikt.
Ja.
Till att börja med. För det är ju självklart om du har en ryggsäck på dig på x antal över kilon som inte är till nytta så blir det tyngre och långsammare. Men, så att han kommer ju bli en bättre löpare bara av det.
Ja.
Och det är som du säger Petra, energinivån kommer kanske vara lite för låg för att kunna jacka upp allting. Och det är det som är som vi pratar om ofta det här, att ha balansen. För det vore träning så enkelt att man bara jackade på allting på en gång. Då hade det varit superenkelt det här. Men det är att ha fokus på rätt grejer, en grej i taget. Och det är därför måste ha långsiktiga mål.
Precis så är det. Christian, hoppas att du har fått med dig lite ord på vägen. Varmt lycka till på vägen mot maran.
Och jag kan säga så här Christian, om du behöver jacka upp farten så småningom här om något år och har lagt pusselbitarna så får du kontakta mig.
Ja.
Ska jag hjälpa dig med det, för det är det som jag är allra bäst på i mitt jobb.
Verkligen. Och han kan ju också hänga med på några av våra resor.
Absolut. Nej då. Så det finns hjälp att tillgå där, men jobba med en grej i taget.
Mm. Och avslutningsvis så har vi en fråga här från Helen. Hon undrar så här: hur gör ni under era lopp om skon börjar skava? Stannar ni eller fortsätter ni?
Ja, Petra, du har ju lite erfarenheter av det, ja. Har jag förstått.
Ja, nej, men så här var det. Det var Prag Marathon 2017. 2013, om jag inte minns helt fel. Och då så startade jag loppet med ett par skor och kände nästan omgående att men det här, de här är för små. Min fot, eller mina fötter hade svält på något sätt. Jag vet inte hur, de hade inte liksom känt stora tidigare, men, eller små tidigare, men sen plötsligt så skavde det. Och det jag gjorde då, det var att jag skrek till min sambo som följde mig ut med banan. Jag måste ha ett par andra skor. Så det han gjorde då, det var att han faktiskt, till nästa passering där han såg mig, så hann han in på hotellrummet, för det låg ganska nära. Han hämtade ett par andra skor och så tog han sig bort där, mötte upp mig, jag bytte skor och fortsatte loppet.
Men du, då ska man, din sambo ska ha cred här, ja. För att det är ju han som har räddat
alltså
det loppet,
var,
helt enkelt.
Utan den insatsen hade inte jag kunnat fortsätta, för det, alltså det var verkligen så olidligt. För det, men jag tänkte bara på skoskavet.
Alltså du fick skav direkt i hälen eller?
Nej, men det var liksom tå, alltså fram till. Mm. Att det kändes som att det tryckte emot hela tiden och det var liksom, nagen tog emot. Alltså det var liksom, nej men det kändes så här allmänt oskönt liksom. Och det var ett helt maraton. Hade det varit milen liksom, då hade man kanske kunnat så här bita ihop och bara så här, nej men
Då känns det inte. Jag har gjort samma sak, Petra, en gång på ett maraton i Hongkong. Fick ett par nya skor av min sponsor. Det här var ju i och för sig efter min karriär. Jag skulle bara åka dit och hade blivit inbjuden, springa ett lopp. Och totalt orutinerat så hade jag ju inte provat de här skorna. För jag liksom har sprungit samma märke hela livet och tyckte de var jättesköna när jag provade dem. Och satte på mig dem där. Och dessutom så hade jag filat hälarna som babyfötter där kvällen innan, vilket jag inte gör så ofta. Så jag hade filat lite för mycket. Och så började jag springa och kände väl relativt snabbt, men inte på, riktigt på en gång, men runt milen att tårna, stortårna slår i hela tiden. Mm. Och liksom ömmar. Och de här skorna är lite för små. Bara lite, men så pass i alla fall att det kändes. Och det här blir bara värre och värre förstås. Men har man åkt till Hongkong och liksom blivit bjuden på den resande, så tänkte jag, det är bara att köra. Och det blir värre och värre och det blir skav på hälar och allt till slut. Men ja, med en tålighet mot smärta som man får av elitidrott, så var det bara för mig att hanka mig fram där. Så,
du bet ihop och körde
på. Jag körde igenom det här loppet och det brann under hälarna dessutom av min lilla insats med fotfilen. Så det känns som någon elda under hälarna. Tårna slog i där fram och jag fick skav på hälarna på slutet. Så det här var en mardröm verkligen.
Alltså hur var det med fötterna?
Ja, jo, och sen var det ju bara att titta på de här då. Och båda stortånaglarna var kritvita när jag kom i mål. De hade liksom dött under loppet, rent ut sagt. Och det var skavsår och allt. Så att det var ju att gå i tofflor resten av hösten där, eller jag vet inte vilken år. Jo, det var i februari. Nej, det var ju hopplöst och jag hade så ont i fötterna. Men
slog det dig aldrig att du skulle liksom, drog du ner på farten när det började göra ont, eller du bara körde på?
Nej, jag körde, men och det var på något sätt att den smärtan tog över mot tröttheten, så att det var ju liksom mer fokus på den smärtan. Mm. Så jag liksom, ja, men det var ju som sagt, det var inget alternativ. Hade det varit gått i Stockholm så vet jag inte hur det hade gått det loppet, men det var ju för att jag var tvungen att springa.
Du hade ingen val?
Men det var det i alla fall, är ju något man verkligen ska testa.
Men om du råkar ut för det här i framtiden, kommer du att bryta då, eller kommer du liksom att kämpa dig igenom som du gjorde i Hongkong?
Ja, om jag känner mig själv rätt så har jag nog svårt att kliva av oavsett vad som händer.
Har du brutit ett lopp förresten någon gång?
Jo, men det har jag. Ett par enstaka gånger. Men då är det ju att det har skett en rejäl skada. Mm. Eller att jag har känt att jag har haft en infektion i kroppen, så jag liksom har varit totalt ochansat att starta, och så har jag känt att nej, men det finns inget här. Så att, men det är på en väldigt lång karriär så är det ytterst få gånger. Så att,
det är du och Gunde Svan.
Ja, Gunde är värre.
Ja, det är nog.
Ja, nej, men för att undvika det så känner jag att det ska man verkligen vara försiktig med att utsätta sig för det är inte kul.
Men man kan väl kanske då ge tipset, om man har någon person som följer en ut med banan, någon anhörig liksom, eller kompis eller sådär. Om man är lite osäker på sina skor så kan man ju faktiskt utrusta sin hejaklack där med ett par extra skor. Mm. För att, jag menar, det tog mig kanske 30 sekunder att byta skor, men det tog jag ju igen sen.
Såklart.
Så det var ju så värt. Och jag skulle ju inte slåss om någon pallplats, så att jag bara kände så här, men vill jag ha 3 mil framför mig här av pina, eller vill jag ha 3 mil som ändå är liksom hyfsade? Så att det fanns
självklart.
Och fanns möjligheten så.
Men sen, om man bara kortfattat ska ge världens bästa tips mot skavsår, är ju vaselintrixet, ja, som jag fick tips om efter många år liksom löpandes med tejpade hälar och så, för att jag var rädd att få skavsår alltid på sådana långlopp. Mina fötter är väldigt känsliga mot skavsår. Så var någon som sa, smörj in med vaselin, hälarna, lite mellan tårna. Och sen dess så har jag aldrig haft skavsår på långlopp.
Foten ska verkligen halka runt inne i strumpan?
Ja, eller halka runt. Nej, det känns inte att det halkar. Du har ju en strumpa på.
Jo, men jag menar alltså, så här, så att folk fattar hur mycket vaselin de ska ha. Det ska kännas lite så här halkigt när man får på sig, för det kommer ju att absorbera sen. Ja. Och sen kommer man att ha liksom en skön känsla. Så att jag är helt inne på vaselin. Sportslick finns ju också. Ja. Med antibakteriellt innehåll också, ja, ifall man vill.
Men det är helt fantastiskt. Det har superbra räddat många långlopp för min del, och framförallt tryggheten att veta om att gör jag det innan så tror jag mig i alla fall klara mig.
Ja, och känns ett par skor lite för små i starten, alltså sådär, och är man tveksam, då skulle jag nog säga att fundera lite grann på om du ska ta några andra, för foten kommer att svälla under ett långlopp.
Ja, det ska absolut inte slå i tårna för mycket, för det är mardröm.
Hellre faktiskt lite för stort än tvärtom.
Om man måste välja.
Om man måste välja. Ja. Ja. Ja, vi hinner tyvärr inte med mer än så. Men innan vi knyter upp säcken fullständigt så måste vi också påminna om de två fantastiska löparresorna som vi kommer att göra nästa år. Dels så åker vi till Prag halvmaraton 26-29 mars. Precis, det är tredje gången i rad vi gör detta.
Ja, så roligt. Ja, längtar redan.
Men många har också efterfrågat en renodlad träningsweekend. Så den 22-26 januari 2020 drar vi på en resa där vi kombinerar den vackra staden Malaga i Spanien med några dagar i den helt magiska bergsbyn Ronda. Där har ju du varit, Malin, och jag säger bara, så spanska köket i kombination med träning i sol och värme, det kan ju inte bli annat än succé.
Oh, slutet av januari också när man som mest behöver lite inspiration och lite sol på näsan.
Ja, men när det är lite så här småtrist hemma måste man ju ändå säga att det brukar vara. Ja. Om det inte har kommit massa snö. Men det...
Ja, det blir en höjdare.
Ja, verkligen. Så att, är ni intresserade av de här resorna så hittar ni all information på www.resia.se. Stort tack till dig som lyssnade. Vi hörs snart igen. Det här avsnittet presenterades i samarbete med Reband och görs på Beppo.
Det här programmet görs på Beppo. Beppo.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.